Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Jag vet inte, jag har någon beläggning på stämbandet.
Hoppla!
Nej, men nu kör vi. Ett, två, tre.
Och det fjärde ska det ske. Är micken på?
Nu är micken på.
Hej, lyssna. Gunni har någon sorts beläggning på stämbanden, men det är ju ingen operakonsert det här. Så att vi rockar loss i alla fall. Vi är på Haymarket.
Ja.
Heter restaurangen också Haymarket?
Nej, det är Paul's.
Paul's.
In honor. In the honoring the old Paul.
Just det.
Bergström som för hade detta etablissemang när jag var ung. Och då hette det pub och hit gick man och köpte strumpbyxor och sånt där.
Det var det man gjorde. Gunny, innan vi går och hämtar mat, för att det är nämligen buffé här. Lyssna, innan vi går och hämtar mat så vill jag fråga dig om du är med i donationsregistret.
Nej, det är jag inte.
Det är ju,
du vet att blotta tanken på döden gör att jag mår dåligt.
Ja, du vill inte tänka på det?
Nej, bara tanken på att någon ska börja karva i min kropp. Det är mer än vad jag orkar.
Ja, du pallar inte.
Men du får gärna, det är jag det.
Nej, men jag bara tänkte på det. Nej, jag bara tänkte på det därför att det är ju tydligen så att den här gångna helgen så har 18 000 människor anmält sig till donationsregistret. För att de har någon drive. Just nu. Folk utmanar varandra på Instagram och allt sånt där. Och så när man gör det, jag var redan med från början, och med mig får man göra vad man vill i min kropp. Men de som liksom registrerar sig nu på internet, de får välja liksom, alltså om de vill ha några undantag. Typ att ja, ni får ta vad ni vill utom min bukspottkörtel eller vad ni vill utom min muskelmassa. Eller ögon eller så här. Och jag vet inte varför folk väljer bort, eller jag vet inte hur många som väljer bort saker.
Nej.
Men det är ungefär som när man beställer, alltså när jag är med barnen på till exempel Max hamburgerrestaurang. Mm. Och så beställer man på en sån där skärm och går och hämtar i kassan. Då kan man ju skriva så här: på Morris hamburgare ska det inte vara någon dressing. Och det är exakt likadant, fast tvärtom liksom med donationerna.
Får man också kryssa i på såna här pekskärmar också? Liksom på kroppen så här.
Ja, det är liksom en ja, precis, en bild på en kropp.
Ja, så här minus plus.
Ja, liksom. Den här, och jag kan donera båda njurarna eller bara den ena. Men nästan så är det.
Och det här, bara det att man får välja, har fått alltså 18 000 människor. Och
jag vet inte om det är det som har fått dem att tänka såhär.
Hela sajten har kraschat.
Nej, jag vet inte om det är just det. Att de tänker så här: nej men okej. Om jag vet att min lever är safe så kan jag göra det. Nej, jag tror inte att det är det. Jag tror att det bara är att de nej men de har haft någon sorts drive att nu måste folk skärpa sig.
Men jag förstår inte. Det är brist på organ. Om man ändå vill donera sitt organ. Mm. Varför är det viktigt vilket det blir då?
Jag fattar inte heller det. Men det kan ju hända att vissa, för vissa så har liksom hornhinnan ett affektionsvärde. Eller
efter döden?
Ja, de kanske hade tänkt testamentera det till någon annan eller så här, att den ska få det i en burk. Jag vet inte, det är jätteskumt. Men det är väl ett sätt att vara kundvänlig liksom. De säger att vi tänker misshandla. Man kan också, framförallt så kan man välja att man vill donera för att rädda liv, men man vill inte donera sin kropp till forskning.
Just det.
Och det kan man förstå. Tack så, för att jag fick säga det här.
Det är lugnt. Jag var just på Måsas Requiem med min kompis Eva.
Ah.
Och under lacrimosa-satsen så viskade hon till mig: det där vill jag ha på min begravning.
Åh, oh, gud.
Vet du vad jag gjorde då?
Nej.
Tummen upp.
Men det är ju en bra gest. Man vill ju inte sitta och prata i bänkraderna. Gjorde tummen upp för att visa liksom att nej, men jag kommer komma ihåg det här.
Som om jag kommer att överleva henne. Ah, ja, nu går vi hämta mat.
Ja, vi ses snart. Where I first and second but first met you, not me but you, with your eyes. Hur kom du in på det här med donationsregistret? Nej, det var bara därför att jag var på Sveriges Radio i förmiddags.
Aha.
Och spelade in Annika Lands lilla radioprogram.
Ja.
Kära Annika.
Ja.
Där man brevväxlar med henne.
Just det.
Då var det så märkligt för att vi spelade in liksom ett helt program och sen så blev det något. Det är nog min mardröm. något tekniskt skit som gjorde att vi fick ta om alltihop. Ingenting liksom kom med.
Aha. Samtidigt som du var där kom ingenting med. Eller du har, ni har gjort det en gång tidigare, du får komma tillbaka.
Nej, samtidigt som jag var där. Vi sa olika roliga saker och sen så blev Annikas datorskärm helt blå.
Mm.
Ja. Och så fick vi igång det liksom, eller de fick igång det, och då så var ingenting sparat. Så fick vi börja om.
Oh.
Men i det här som försvann så pratade vi om det där med donationsregister.
Ah.
Mm.
Och då kunde ni inte liksom sätta igång med det igen. Man skulle liksom starta om och prata om något nytt då.
Nej, men det får man ju göra,
så himla.
Det går ju inte att återskapa. Nej. Ett visst flyt.
Nej, det gör ju inte det.
Nej.
Så du tänkte att du kan använda det lite här istället.
Jag skrapade ner i den här hinken. Nej, det var inte så, utan det var, nej Gunny, fy fan.
Nej, men det var väl bra.
Nej, men det är bara det att jag tycker att det är fascinerande det där.
Mm.
Nej, men med det här med att man, att det överhuvudtaget går liksom.
Mm.
Att klippa ut en bit av en människa och stoppa in en annan människa. Alltså det är ju inte alltid går såklart. Men det, jag tror att det också är lite relaterat till min bok, därför att den handlar ju om en avlivningsklinik. Och de ämnena ligger lite nära varandra. Alltså det här, allting som inte är att livet bara har sin gång så att säga. Utan att man går in och manipulerar livet på olika sätt. Och när det gäller donation så är det svårt att liksom ha något argument mot att man skulle göra det. Det är fantastiskt om man kan rädda liv.
Ja.
Men själva idén, men du skulle kännas, hur jag skulle känna om jag gick omkring med någon annans lungor eller hjärta.
Nej. De är ju väldigt noga med att man inte ska få liksom betalt för det här, om man nu gör det före sin, alltså om du,
aha,
om jag ska donera ett organ till dig nu, som du skulle behöva en njure av mig till exempel, då skulle inte jag få något betalt för det.
Nej,
nej.
Det är lite likt det där med surrogatmödraskap.
Ja, just det. De får väl dock betalt.
De får ju betalt, ja. Men, och det är ju så olika det där.
Men det lämnar ju också föräldrarna i den här tveksamheten. Gjorde den här kvinnan verkligen det som surrogatorganisationen påstod att hon ville hjälpa några? Var det verkligen sant det hon sa? Eller var det de där 50 000 kronorna kanske?
Ja, och Uppdrag granskning har ju visat det i ett reportage att det faktiskt inte var så fint som det såg ut.
Nej.
Utan att det var faktiskt desperation. Och tänk att i desperation låna ut sin kropp på det sättet. En mamma i Uppdrag granskning-reportaget, det var en mamma i Ukraina, eller en kvinna i Ukraina. Hon hade ju hur var det nu? Jo, hon hade, det blev tvillingar. Och de föddes för tidigt och det gick liksom inte att flytta dem direkt som man ska göra. Så hon och hennes man hade liksom tagit hand om dem i flera veckor. Och då är det ju omöjligt att inte fästa sig vid dem. Så sen sa hon, det dröjde ju liksom minst ett år innan jag slutade tänka på dem varje dag. Och en annan blev också gravid med tvillingar. Och då så blev paret som skulle ha dem först jätteglada. Och sen meddelade de plötsligt så här, nej men vi har kommit på att vi vill bara ha ett barn.
Oj.
Ja. Ja. Vad ska hända med det andra barnet då? Om ni inte tar emot det. Vad ska vi göra då? Nej. Vet inte. Får väl.
Nej, det går.
Nej. Alltså.
Nej.
Ja.
Nej, det är fruktansvärda öden. Liksom.
Alltså, just det.
Fruktansvärda sår som skapas. Liksom, som kanske aldrig någonsin läker. Och som hos liksom så många personer.
Mm.
Ja, många, alla inblandade.
Och det är klart att det är. Jag kan förstå den här längtan efter att ha barn, som få barn som är så stark så att man är beredd att göra vad som helst i stort sett. Men frågan är då, är det rimligt att det ska att man ska riskera att det blir så som det blir när, ja, det går väldigt fel.
Ja. Själva tanken om att man, tanken på att man liksom använder en annan människa som ett kärl bara. Alltså en sak är ju att liksom adoptera ett barn där det finns en förälder som verkligen klarar av eller har möjligheter eller på ett eller annat sätt inte vill ha det här barnet.
Eller är död.
Ja.
Barnet är redan, det är antingen barnhem eller blir adopterad.
Ja.
Det är ju vackert åt alla håll.
Ja.
Liksom. Men när man från början skapar en graviditet för att barnet ska lämnas över sig. Och då surrogatförmedlingarna kallar det ju för att man hyr ut sin livmoder. Men det är lite skillnad mellan att hyra ut sin livmoder och att typ hyra ut sin lägenhet. Det är ju, vet inte, det har fler komplikationsnivåer så att säga.
Ja, men vad är skillnaden då? Det finns givetvis, men det finns ju det här första barnet som är fött med en transplanterad livmoder. Alltså det är en kvinna som har fått en livmoder från sin mamma.
Och det gick bra allting.
Och det gick bra. Och det barnet, ja. Hon var ju med i Skavlan och berättade det här för några veckor sedan.
Ja, men det tycker jag är helt fint.
Ja.
Alltså om någon av mina döttrar inte hade någon livmoder, så skulle de jättegärna kunna få min livmoder. Jag kan ju tycka att, eller jag tror att mina döttrar kanske skulle tycka det var lite creepy att ha min livmoder. Alltså det är ju något väldigt konstigt med det. Det är ju den livmoder hon själva har legat i.
Ja.
Hon, alltså hon fick ju ett barn i den livmoder som hon själv kom ifrån. Så jag har inte tänkt på det förut. Så de återvänder liksom.
Eller hur, det var väl hennes mamma?
Ja, jag tror det. Jag kan inte svära på det, men nej, vi leker att
vi leker att vara det. Ja.
Men liksom, då kommer det inte heders igen liksom, på något sätt.
Ja.
Men egentligen, om man är så gammal så att man liksom är mamma till ett vuxet barn som kan få egna barn, då så kommer man ju antagligen, alltså då är man ju antagligen så gammal som man inte kommer få några egna nya barn.
Så då har man inte så mycket... man verkligen lägga sig under kniven för detta? Alltså, det är en enorm risk och uppoffring man tar.
Men det beror ju på vad situationen var. Alltså jag kan tänka mig att om vi leker att någon av mina döttrar var, hon hade helt enkelt ingen livmoder.
Nej.
Och det var verkligen så där att hennes längtan efter barn var så enorm. Så att... Fast jag skulle ju ändå säga så här, men vänta, har du tänkt på, hur ser du på adoption till exempel, skulle jag kanske fråga. Är det helt otänkbart? Det måste vara ett barn som du föder själv. Därför att annars så finns ju adoption. Och då skulle hon säga nej, men nej, det vill inte jag. Nej, men då måste hon ha ett jättebra argument för att jag vill att det ska gå fortare, kanske hon skulle säga då. Adoption kan ju ta flera år. Jag skulle säga, men okej, men... Och så skulle jag försöka kartlägga alla andra möjligheter. Ja.
Alla andra möjligheter man har liksom där ute till att ta hand om ett barn. De känns outtömliga.
För det är det också, det där finns ju med i Lars Noréns dagbok. När han och någon av hans fruar vill ha barn och det inte funkar och så. Och då har ju de, då tar de kontakt med adoptionscentrum heter det väl, tror jag. Och då, det är också det som är så absurd. Han beskriver ju det i den där dagboken, att de får till och med se bilder på barn. Olika sorters barn, det vill säga barn i olika åldrar till exempel. Det är ju inte alla barn som är bebisar.
Nej.
Men då finns
ganska
ju olika...
få adopterade barn är bebisar.
Ja, precis.
Faktiskt.
Precis. Man ska ha, det är liksom de jackpot att få en bebis.
Ja. Spädbarn är det ju sällan tal om.
Nej.
Nej.
Möjligtvis en ettåring kanske. Ja. Men snarare 4-5 kan det vara.
Ja.
Men då är det tydligen så också att ju fler... ju längre ifrån ett helt friskt spädbarn det är, desto fortare kan det gå. Så man är beredd att ta till exempel en blind och gravt autistisk 12-åring, så kan det gå ganska fort. Man får inte skratta.
man inte.
Nej, men det finns de som har gjort det.
Ja.
Och blir jätteglada för det. Ja. Eller några som jag såg på... Eller några som jag såg på YouTube.
Det
som...
finns det.
Det finns.
Jag sänder dem, men jag vill...
De vill ge kärlek.
Väldigt mycket.
Eller några som jag såg på YouTube som adopterade 5 barn med Downs syndrom. Ja. De behöver inte fundera på vad de ska liksom göra med sina liv.
Paus.
De vill ge kärlek.
Tanke.
Ja. Old avenue, but the old mill stream, not the river, but the stream. Lyssnarna, nu så började jag prata med Gunny om att jag skulle vilja adoptera Leif G.W. Persson. Gunny...
Jaha, du har sett på den.
Gunny blev mer och mer distraherad. Men det var bara det att jag började bygga ut mina fantasier om hur jag skulle ta hand om Leif.
Jag berätta.
Nej, men det var inte så roligt. Men jag tänker mer så generellt att det borde bli mer. Mm. Jag råkar ju veta det här att man får adoptera vuxna.
Ja. Alla som varför fyllt... vet du det?
Därför att jag träffade någon bara helt i förbegående som berättade att han hade adopterat sin bonusdotter.
Mm.
Alltså för hon hade vuxit upp med honom och sådär. Och sen när hon fyllde 18 så ville hon själv att liksom den som hon såg som sin pappa skulle vara på pappret också.
Mm.
Så då adopterade han henne.
Men det är jag som skulle vilja bli adopterad så här av... Vem?
Ja, vem skulle vilja ha?
Vem vill jag ha?
Och då skulle ni ju komma överens om vad föräldraskapet innebar. Och det skulle vara det gamla vanliga att den skulle liksom bry sig om allt som hände
alltså
dig.
Jag skulle gärna bli adopterad av Gunilla Thorgren och P.O. Enquist.
Oh.
Det verkar ju mysigt.
Gud! Och de har ju också djur alltså, som man kan gosa med.
Mm. Och liksom ganska mycket andra barn. Alltså, man fick en stor släkt också på köpet.
Ja, och tänk vad fantastiskt att kunna liksom säga det. Ja. Det är ju mina föräldrar.
Eller Marie-Louise Ekman.
Oh! Hon är ju så snäll mot sina barnbarn.
Ja.
Och de skulle ju...
Det är väl det jag är ute efter lite. Jag behöver en mormor eller en morfar till mina barn.
Mm.
Behöver jag.
Ja, kan man få... skulle ju dina barn bli hennes barnbarn.
Ja, jag menar det. Just det.
Vilken mormor de skulle få.
Kan man adoptera en gammal människa? Så,
ja.
Nej, kan man. Adoptera. Eller kan man liksom...
Eller bli adopterad. Be den att adoptera. Nej, men alltså, det är klart att man kan. Alltså,
det kan bli lite stelt om man ställer den frågan kanske.
Ja, man får ju... Du ska ställa den frågan det första man gör. Men man tänker att du skulle ringa till Gunilla Thorgren nu. Och säga, hej Gunilla, bara by the way.
Hur mår du? Du för tid.
Hur är lägen? Jo, från det ena till det andra. Skulle du vilja adoptera mig? Och vad hemskt, eller om du skulle ringa till Marie-Louise Ekman.
Nej, hon skulle säga nej. Vi måste ju inte ha någon som... Ja, förlåt. Jag skulle
till ja, men du skulle ge en massa med beröm för hennes konst först.
Ja.
Alla de här fantastiska upplevelserna. Det ena med det andra. Och du skulle säga så här, du har också varit den bästa dramatikchefen genom tiderna, tycker jag.
Och rektor för Konsthögskolan.
Ja, och det är det ena med det andra. Men gud vad roligt, säger Marie-Louise. Tänk att du, jag visste inte att du uppskattar mig så här mycket, men det är klart att det känns väldigt bra att du delar med dig av det här. Var det något annat, Gunilla? För att jag är på väg till ett möte nu. Men det var en sista grej bara. Sen släpper jag dig. Men jag undrade bara, du kan väl lägga bakom örat att jag vill bli adopterad av dig. Du kan tänka dig på fredag. Ja. Och vilken chock om hon skulle säga ja.
Eller? De är så gamla nu. Alltså jag måste ju välja någon som är riktigt gammal. Jag kan inte välja så här. Jag kan inte välja Benny Andersson. Det är nästan. Jo, i princip va? Men det är nästan på gränsen.
Det är incestuöst.
Det blir lite konstigt kanske.
Om han ska vara din pappa. Ska du sitta i hans knä? Och så ska han säga, Gunilla, vad ska vi sjunga idag? Ska vi sjunga Mors lilla Olle i skogen gick? Eller vad vill du höra? Jag blir inte arg om du säger Amma.
Ja, just det.
Jag blir
ska
inte
vi ta den här Slipping through my fingers?
Du kommer hem till er då. Ska du ha med sig presenter till dina barn som inte heller precis är liksom i dagisåren längre. Kan jag ändå säga.
Nej, det måste liksom.
Han ska ha med sig sån här, med sånt där tåg, elektriskt tåg och dockhus. Och sånt. Morfar!
Vem vill du bli adopterad då?
Vem vill jag bli adopterad av? Det känns som att plötsligt så blir mitt bristande förtroende för andra människor helt blixtbelyst.
Ja, just det.
Jag känner mig misstänksam mot var och en som flyger genom mitt huvud.
Ja.
Jo, men vet du, jag skulle kunna tänka mig att bli adopterad av Marie Göransson faktiskt.
Men då får du ju en Malmsjö på köpet.
Det är ju det. Du sa det så slapp jag säga det. Nej, men då tänker jag att då skulle hon säga bara, ja, nej, nu är pappa trött igen. Nej, hon skulle säga att nej, men nu har jag skickat iväg pappa till andra änden av våningen.
Ja.
Nu ska bara du och jag mysa. Nej, men jag fick ju en chock när jag hade med mig något av mina barn. Jag hade med mig Vera när hon var bebis till Dramaten. För att jag skulle på någon kollationering eller vad det var.
Ja.
Och då så mötte vi Marie Göransson i lunchrummet.
Mm.
Och hon har ju liksom den här väldigt skarpa utstrålningen. Mm. Hon är så där nästan så att man blir lite rädd. Så. Men när hon fick se Vera så gick hon fram och så tog hon tag i Veras fötter och började leka lite sådär. Vera blev jätteglad.
Ja.
Och så var det en annan som stod bredvid. Och Vera var ändå inte en sån bebis som alla fick liksom kontakt med. Men Marie fick det.
Ja.
Så var det någon annan kollega som stod bredvid som sa att ja, men det här är ju välkänt för Marie. Att hon är väldigt bra på bebisar.
Ja.
Och småbarn.
Ja.
Sen kanske det vore lite stelt om, och krystat om hon skulle göra sig med mina fötter.
Eller
Martina, en liten
eller
Martina.
Ens med Vera alltså, idag.
Ja, det skulle se konstigt ut. Det är inget man vill instagramma. Eller?
Nej.
Nej. Nej, det är det. Det är det där.
Det är det.
Vi är inte tillräckligt gulliga för att man ska vilja bli vår mamma. Nej,
alltså fast någon annan där är hemskt. Men alltså Anders Wall har varit en bra investering. Han är för övrigt, men det är för övrigt en väldigt trevlig person. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Han är intresserad. Men det skulle vara en win-win. För han är också intresserad av att omge sig med människor som liksom kan andra saker än vad han kan. Alltså som
oj,
har kultur och sådär.
Du skulle kunna öppna.
Ja.
För honom.
Nej, men han är ju redan väldigt intresserad av musik. Vi skulle ju kunna, jag skulle ju kunna tillföra någonting. Ja. Och sen dessutom kanske få någon liten gård eller du vet.
Men, ja.
Del av någon
men ska
våning
man bli
på strandlägen eller något.
Men
det är okej.
Okay. Men ska man bli adopterad som vuxen så får du ju vara av någon som har lite kapital.
Ja, precis. Som har möjligheter. Så. Du kallar det kapital, jag kallar det mera så att säga, möjligheter.
Ja. Mervärde. Mm. Det där är ju faktiskt egentligen är det bara som vuxen man kan eller teoretiskt skulle kunna välja sina föräldrar. För det där är ju en sån hemsk grej med även adoption av barn och sådär, att de får inte välja liksom. Man kan ju hamna var som helst. Det borde vara tvärtom. Det borde vara kataloger med mammor och pappor och så fick barnen välja.
BBC har gjort en serie som heter Black Earth Rising.
Ja, vad är det?
Ja, men det
Alltså den handlar ju, ramhistorien är att en advokat som heter Eve Ashby är, eller hon är åklagare i rättegångarna mot folkmorden i Rwanda. Alltså hon åker till Haag. Ja. Mm. Men hon har också en dotter, hennes dotter Kate är adopterad och kommer alltså därifrån.
Mm.
Ja. Och är liksom, hon har på något sätt, jag tror att den här, hennes mamma har då på något sätt räddat henne. Man vet inte det ännu.
Just det. Mm. Så har du börjat titta på
det? Ja, jag började titta på första avsnittet. Det blir en enorm liksom clash när hennes mamma då tar sig an det här. Därför att den hon åtalar är på sätt och vis på den goda sidan. Alltså som försökte få ett stopp på folkmordet.
Mm.
Men det är ändå en krigsförbrytare.
Ah.
Ja, förstår du? Så att,
det låter som en jättebra
så att Kate anklagar sin mamma och, eller liksom jämför det här med att det är ungefär som att du skulle åtala general Eisenhower för liksom brotten mot nazisterna.
Mm. Ja,
förstår du? Alltså, det blir så, det blir liksom ja. Så det är väldigt, alltså det är väldigt intressant liksom, komplext upplägg.
Men gud, det måste jag också titta
på. Ja, apropå adoption.
Mm.
Och den går på någon av de här, om det är HBO Nordic eller Netflix.
Jag tror att det är Netflix, jag tror jag har sett den. Reklam för den på Netflix.
Black Earth Rising.
Åh, mm. Oh, vad roligt! Jag har längtat efter att börja se någonting som
är bra. Ja, du har inte haft något.
Mm, men du vet, det går så fort allting. Att bingea sig igenom. Nej, men när man är sömnlös som jag är, då slutar man ju aldrig titta.
Nej.
För man somnar.
Nej, just det.
Eller? Jag kommer inte ihåg vad som var det sista, senaste jag tittade på. Men jo, jag har börjat visa min dotter Hilda gamla serier från när jag var yngre. Så Hilda och jag har kollat på Tusenbröder på Öppet arkiv. Och det är ju så...
Du har ju någon konstig dragning, hatkärlek till Ola Rapace.
Men, jo, jag älskar ju att hata honom.
Ja, det gör ju det.
Jag gör ju det.
Ja.
Nej, men det är för att han är så pundhuvud. Men,
nej, men
han är ganska bra.
Nu sa du det igen.
Men han är ganska bra i Tusenbröd faktiskt.
Jag blev faktiskt konfronterad med det här om veckan.
Va?
Ja, med att ni kan ju också vara... Men det var någon som sa...
Var elaka.
Ni kan ju också vara lite elaka. Jag tycker att vi väldigt sällan är elaka. Men kanske undantaget är då Ola
Rapace som vi systematiskt mobbar. Eller jag gör det.
Ja, du gör det.
Jag utsätter ju honom för faktiskt nästan förföljelse. Med mina ständiga påpekanden.
Ja.
Om vad jag, har inte jag redan gjort det klart? För flera år sedan.
Ja.
Var jag står i förhållande till Ola.
Ja.
Och så måste jag peta i såret.
Ja.
Vad fan är det här?
Ja, men då vill men jag ändå säga så att... sitter du där med din dotter. Du drar in henne också.
Utsätter henne för det här.
Ja.
Och då säger jag ju givetvis här. Det är också det som är så pinsamt. När vi tittar på något svenskt program. Så säger jag ju. Jag känner den där. Den där känner jag också. Den där känner jag också. Ja. Den där känner jag. Men du behöver inte säga att du känner. Du kan inte bara säga att du känner alla skådespelarna.
Ja.
Ja, men min kära.
Men varför säger du det då?
Ja, därför att jag stylar.
Är den där?
Nej,
men du behöver ju inte styla för din egen dotter. Det måste ju finnas något annat. Någon annan orsak.
Men hon blir ju inte imponerad. Nej. För första. Nej, jag tror att det bara
vill du att hon ska bli och känna så här, åh, min mamma känner dem. Och då känner hon sig i sin tur lite.
Nej, men vet du, jag tror att det är. Jag tror att det bara är en impuls. Alltså till exempel du och jag sitter ju här nu på en restaurang som bekant.
Ja.
Om då någon som jag kände skulle sitta en bit bort, då skulle jag ju säga till dig, men jag, oj, där är en som jag känner.
Ja, okay.
Jag tror att det är mer det.
Ja.
De måste
på tv då. Oj, där är det. Alltså,
ja, men det så redan jag har sett på tv. Då är det mest människor som jag känner, om du förstår vad jag menar. För att jag är ju så sådär i gemet själv.
Nej, men jag känner igen det där. Det händer väl att jag gör samma sak kanske lika ofta. Eftersom jag känner inte lika många. Men i alla fall. Nej, men jag säger också det. Jag tycker kanske också att det skänker någon typ av... Ja, jag vet inte varför jag delar med mig av detta. Jag känner, jag träffas. Jo, men jag tänker att det tillför någonting. Frågan är vad?
Eller om det bara... Då får ju den andra en möjlighet att säga. Alltså den andra får ju en möjlighet att säga då.
Jag har en egen ingång till den här personen. Fråga mig vad som helst.
Du, vi kan ha om du vill en frågestund om den här skådespelaren. Ja, där är till och med en som jag har jobbat med. Han brukade skämta väldigt mycket när vi repeterade. Oj, oj, oj. Det var roligt det. När vi jobbade ihop. Men det där, det är en riktig surpuppa.
Ja.
Det där. Nej, men vad är det?
Skvaller.
Det är helt enkelt någonting som är nästan genetiskt i människan.
Ja.
Eller det skulle vara konstigt om man inte. Alltså man inte.
Man satt där
och liksom var hemlighetsfull. Så jag undrar just hur den där personen skulle vara att möta i verkliga livet. Det kan man ju verkligen undra. Och så egentligen
när man
så
vet hur den personen egentligen luktar.
Ja, eller ja. Om den är lång eller kort.
Ja, ja,
det kan vara svårt att se i rutan. Ja. Men om någon undrar så kan jag. Nej, det är faktiskt jättepinsamt. Det är pinsamt helt enkelt.
Jo, men om jag till exempel skulle slå på då Idol.
Ja, precis.
Då säger det klart jag säger att jag träffade Alexander Kronlund ja! Här om dagen. Han hade sin bebis på armen.
Exakt.
Han lyssnar på våran podd.
Han är ett av våra allra mest hängivna fans.
Ja, som vi helt totalt glömde att bjuda in till vår. Vi skulle ha skickat en specialinbjudan. En sån där guld.
En guldbiljett.
Guldbiljett borde han ha fått. Han hade ingen aning om att vi skulle.
Men då har han lyssnat dåligt å andra sidan.
Ja, kanske. Men det är så med våra lyssnare. Jag tror det går i skov.
Men vem var det som sa det? Att den lyssnade i kapp och lyssnade i kapp? Det var när jag träffade någon här dagen.
Ja.
Som sa att hon hade hört alla avsnitt men inte liksom varenda gång det släpps. Utan bara plötsligt få ett ryck.
Ja, just det.
Och då
en sömlös natt kanske.
Ja.
Vet du, i morse var jag ute och gick med Balto i det här vackra vädret, vintervädret i skogen.
Tycker man möter snön?
Ja. Men det är lustigt med denna hund som är ju en renvallare. Han har ju blivit lite, ska säga, domesticerad eller akklimatiserad eller vad ska jag säga, integrerad
i det här
att
han är egentligen född till att vara i snö
och pulsa i snön, ja. Men nu när det finns ju gångar och trottoarer och sådär, va, nu så då väljer jag, nu går han hellre bakom mig där jag har, så att säga,
han kastar sig inte ut
i det här pulsen. Nej, och jag såg, han brukar alltid springa åt sidan för att bajsa. Han går ju bort lite grann, han vill ha lite klart. Privacy,
ja. Lite privacy vill man ha,
men idag märkte jag att det var lite jobbigt för det var jäkligt hög snö, alltså, så att han så höll sig lite grann.
Jonan,
ja, men
han sköter framför sig lite och doppar ner röven i snön.
Slutar han tunga. Så någonting har hänt med honom sen han flyttade från Jokkmokk. För då var det
han
ju inga problem.
Han har blivit 08.
Lite 08 har han blivit. Så han föredrar gärna. Han älskar parkeringsplatser på vintern.
För att de är så.
Det är så platt och ändå kallt.
Platt och kallt.
Platt och kallt och is. Ett tunt lager med is och snö.
För tassarna. Älskar. Tassarna minns ändå.
Åh, så bra. Ja.
Det kalla.
Så där ligger han liksom och rullar runt som en liten valp på det här. På
parkeringen.
Ja, eller på gatan liksom.
Där är det mysigt, tycker Balto.
Hur som helst. Vi möter ju aldrig någon. Men bort i skogen bakom stallet så kommer det plötsligt en kvinna med två små hundar. Mm. Och då går vi åt sidan lite grann för att man
inte skrämma de små.
Nej, precis. Och det kan vara hanar och allt det kan bli så. Mm. Men jag vet inte, hon såg trevlig ut och hundarna såg trevliga ut och Balto skällde inte så att säga, är det tikar liksom? Så. Ja, går det bra för dig då att de hälsar? Ja, för mig går det så bra. Så då fick de hälsa. Så tumlar de runt lite grann där. Och sen så, då brukar ju det gå över väldigt fort. För Valtos räkning. Ja. Alltså han hälsar och sen hej då.
Han inte vilja leka.
Men den ena var en liten fralla. Och den andra var någon valp av något slag. Han kunde inte slita sig från den här frallan. Han liksom var fullständigt klistrad.
Amen.
Så att till slut fick jag börja kalla på honom lite bestämt liksom, sådär. Och då, och han kom inte i alla fall. Så då fick jag liksom gå och hämta honom, handgriplingen. Och hon var tydligen i slutet av något löp, så det var ju förklaringen.
Mm.
Och då sa hon plötsligt, heter du Gunilla? Ja. Ja, jag känner inte igen dig i ansiktet, men jag lyssnar på er podd. Och nu när du sa Balto,
så föll det på plats liksom.
Ja, för jag kände igen rösten. Men inte dig, för jag har ju någon som får en toppluva på mig när jag går i skogen.
Men gud, hon var.
Så vi stod där mitt i snön i skogen och så. Ja.
Vilken tur att ni möttes.
Ja. Och nu hade inte hon lyssnat på ett tag.
Nej.
Så hon visste inte att vi hade haft en livepodd.
Men då kan hon ju
då är jag sådär överkompensatoriskt jätteförstående. Vi är alltid när folk inte lyssnar. Jag bara nej, det är klart.
Du har väl annat för dig.
Som blir jag då. Finns väl andra poddar. Och så börjar jag liksom rent instinktivt göra reklam för alla möjliga andra poddar.
Men Gunny,
den har han Kalle Linds snedtänkt.
Den är ju för sig
jättebra.
Väldigt bra.
Bra. Och jaha, varför är den bra då? Jo men alltså, de kan ju så mycket om allting. Du vet, de nördar ner sig, Sara Leander eller Göteborg som ett subkultur.
Gunny,
eller
du
där,
kommer aldrig att bli Bert Karlsson. Du vet ju inte
och,
hur man
och hon bara, ja fast... Ja... Fast jag tycker ju lite mer om såna poddar där de spårar ur lite så.
Och det är väl ändå... Det skulle kunna vara undertiteln på vår podd. Podden som spårar ur.
Ja.
Ah, ja. Men vad roligt.
Men i alla fall, så det där med Kalle Lind föll liksom inte i någon god jord. Men däremot... Ja, men då gick därifrån och tänkte, vad fan vad dum jag är. Varför säger jag inte, men lyssna på oss igen då. Eller vad säger man?
Nej, man säger bara att... Jag brukar alltid bara säga att jag tycker det är... Vilket är sant, att jag blir så otroligt glad att träffa någon som lyssnar på oss.
Ja.
Och, sådär.
Ja.
Och sen så säger inte jag så mycket mer.
Jag vill inte förstöra.
Nej, men,
det gjorde jag ju också. Jag sa, alltså, frågade vad hon hette. Hon hette Elin. Och sen sa jag, tack, det var trevligt att prata med dig.
Men vet du, Gunny? Det här tänkte jag på, det här har jag tänkt på idag av någon annan anledning också.
Ja.
Men om du och jag, förlåt att jag nu kommer dragande med en någonting uttjatat. Men grejen är att om du och jag vore män så skulle vi vara rika nu. Vi skulle vara såna, för vi är egentligen kvinnliga liksom chillinggänget.
Ja.
Vi och några andra kvinnor i Sverige. Såna här, vi är kvinnliga sköna snubbar fast mycket smartare. Det är vi.
Mm.
Så vi, om vi vore lite mer självgoda och lite mer sådär tog för givet att världen var till för oss.
Mm. Mm.
Så skulle vi ha ett eget tv-program för länge sedan.
Mm.
Fast jag tror att det handlar om att inte ifrågasätta sig själv.
Det är inte klädsamt egentligen när jag tänker efter på det. Att inte att vara i, att komma upp i vår ålder.
Ja.
Och inte riktigt...
kunna stå för att man att inte riktigt kunna klara av att folk gillar det.
Nej, det
är... Och ändå så, de flesta kvinnor jag känner är så.
Ja.
Och jag är sån.
Mm.
Som att vi liksom behåller någon sån här, vi behåller tonårstidens självförakt hela livet. Och det spelar ingen roll vad vi gör. Vi gör ju ändå saker.
Nej, okej, men jag klarar, man kan ju inte få... Jag vill ju inte vara så Camilla Läckberg. Har du sett?
Jag såg inte Camillas
dag på slottet.
Men gud, hur var det då? Kan du inte bara berätta lite kort?
I och för sig då så var det ju hennes dag på slottet så att säga. Det var det ju. Och då pratar man om sig själv.
Förvisso.
Men det finns ju olika grader. Det finns ju olika liksom, volymstyrka på hur mycket man...
Jag.
Knappen. Det finns olika, väldigt olika sätt att prata om sig själv. Nu hakar jag på exakt det här du säger.
Mm.
För det är ju inte charmigt när det man får lyssna på är en enda lång framgångssaga. Bokstavligen från morgon till kväll. Alltså Björn Ranelid, han kan dra något gammalt över sig.
När det gäller att hylla sig själv. Ja,
helt osannolikt. Och man, de måste ju ändå ha klippt det liksom. Men jag menar,
fanns antagligen 90% till material.
Ja, och jag tittade på de andra deltagarnas ansikten. Jag liksom där såg man ju också någon slags slöja så långsamt rullade sig
ner. De blev väldigt mätta på framgångssagan.
Samtidigt så var det såna här så kallade synkar då. När
där de pratade in i kameran.
Ja, just det.
Vad sa de då?
Ja, men då sa de ju att man måste ändå, så att säga,
ge henne. Man måste ändå ge henne att hon har lyckats med någon sorts karriär.
Det var det enda hon sa hela tiden. Det är ju fantastiskt. Hon har ju verkligen, hon ber inte om ursäkt. Nej. Hon är inte Jante. Hon är... Nej.
Nej, nej.
Nej.
Det går väl...
Det... Alltså, du förstår, det har ingen... Alltså, hon... Hon var bäst i klassen med 5 år i alla ämnen. Alltså det var bara,
innan ja. Hon blev... Aha. Hon var den perfekta människan redan som barn.
Ja, hon var ett ensambarn. Hon älskade sin barndom. Alltså det fanns ingen... Ja,
inga jävla syskon som skulle på att konkurrera om uppmärksamhet.
Nej.
Bara Camilla
ja.
Är viktig.
Hon har haft roligt med sig själv liksom hela livet. Och nu, titta vad bra det blev. Och så det här, ja. Nej, så att jag hakar inte helt på det här att jag vill liksom personlighetsförändra mig själv och bli sån.
Och bli sån, nej. Och sen så är det ju det som jag tvekar. För nu har vi ju just sagt att vi är snälla. Vi har just sagt att vi är snälla. Och då är jag ändå på vippen att säga så här att, men är det, hänger det ihop med att skriva dåligt? Att man blir mindre självkritisk. Alltså man inte förstår att man inte skriver särskilt bra.
Mm.
För att det var någon annan som berättade för mig att Lisa Marklund inte heller vet att hon inte skriver så bra. Alltså att språket är liksom... Mm. Så att hon alltid har blivit så extremt förvånad när hon har fått dåliga recensioner.
Mm.
Tänkte, men det här var ju... Jag har ju skrivit en jättefantastisk bok.
Mm.
Varför ska jag få dåliga recensioner? Och dessutom så köper ju folk den. Då kan det väl inte vara dålig.
Nej, just
det. Då skulle väl inte alla köpa den? Jo, det är klart.
Ja, men vad spelar det för roll i hennes värld om du och jag inte tycker att hon skriver bra?
Nej, det skiter väl hon.
Det har väl ingenting. Hon tjänar ju pengar.
Ja. Nej, men det är bara det. Undrar om det är så att sådana människor som du och jag som är konstnärligt begåvade också blir mer själv. Tror du att Mozart var självkritisk?
Jo.
P.O. Enquist är säkert jättesjälvkritisk.
Absolut.
Och så vidare, och så vidare.
Ja, ja.
Det vill säga skör.
Ja.
Ah, ja.
Men allt hon sa, ingenting hon sa handlar ju om vad hennes böcker handlar om. Men allting handlade ju om att det var en business som var framgångsrik.
Ja.
Och ser så många ex och så mycket pengar. Och hur fansen köar i Spanien och så vidare. Det är en helt annan liksom. Ja, allvar.
Men då grattar vi till detta.
Ja.
Grattis Camilla.
Läs gärna en bok av Camilla Läckberg.
Ja.
Lyssna inte på den här podden.
Lyssna inte på den här podden utan nej. Läs istället Fjällbacka.
Ja.
Pruttar i byxan. Hej och hå från oss här på den helt insignifikanta podcasten.
Sa du just?
Hej! Market. Nej, Gunilla. Nu stänger jag av den här mikrofonen. Hej!
Nej, men det är stopp!
Nej, stopp! Nej. Nej, men så här kan vi inte ha det.
Nej, det är väl dåligt.
Det är jättedåligt.
Men så har det varit för mig många gånger den här senaste veckan. Att samtidigt som jag har hört ett ord så har jag läst ett ord. Vad är det för konstigt?
Men gud, vad konstigt!
Ja!
Det är något sånt där fenomen.
Det är ett fenomen. Jag slår på tvn och så samtidigt som jag, du vet, slår ner blicken i någon tidning eller någonting jag har.
Så står det samma ord?
Ja!
Det är någonting med parallella universa, tror jag. Det har med strängteorin att göra. Att dina universa håller på att gå ihop.
Aha.
Med varandra, de krockar.
Ja,
det är något i atmosfären.
Det är jättehemskt, det kommer antagligen landa en meteor i huvudet på mig snart.
Eller så kommer det snart att bli så här att varje gång du tänker ett ord så säger alla runt omkring dig det ordet i kör. Fy fan vad obehagligt det skulle vara. Du sitter i en tunnelbanevagn och så tänker du så här: när jag kommer hem ska jag gå ut med Balto. Och då så säger alla i tunnelbanevagnen samtidigt så här: när jag kommer hem ska jag gå ut med Balto. Jag är kissnödig. Nej men gud vad otäckt. Vad skulle du göra då? Och sen skulle jag plötsligt stå på alla reklamskyltar. Skulle jag också stå när jag kommer hem ska jag gå ut med Balto. Och skulle du stå under en bild.
Det är lite som en mardröm. Det är faktiskt lite mardrömslik faktiskt.
Det är det faktiskt.
Och nu har jag sagt det, jag har påpekat det några gånger. Och det, liksom, det blir ingen effekt. Det är ju någonting som svajar till inom mig. Men vi får se hur det utvecklas.
vi får se hur det utvecklas och hur det kommer att vara nästa gång vi poddar, om det kommer att ha blivit värre då.
Ja. Ja? Jag vill bara fråga, vad har du tyckt om buffén på Pauls?
Mest tyckte jag om faktiskt salladsbuffén. Jag tyckte det var väldigt goda sallader. Tortillan var väl...
Kom si, kom sa.
Men väldigt goda sallader. Det uppskattar jag, för sallad kan ju ofta vara väldigt tråkigt. Men inte i detta fall.
Nej. Extra plus för miljön och den trevliga jazzmusiken i högtalarsystemet.
Jättebra musik.
Ja. Får mig att tänka på våra gossar som sjöng vår signatur i förra avsnittet.
Ja. Entertainment.
Ja. Men du, hej då Martina.
Puss, puss.
Nästa gång vi ses så har vi varit på kulturfest, och då ska vi berätta allting.
Då ska vi berätta allt, inklusive vad vi hade på oss. Ja, puss och kram.